Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Jag tycker att min hjärna är så otroligt random med vad den minns. Att jag fortfarande kan liksom mina klasskamraters telefonnummer från när jag gick i tvåan, men jag kan inte min killes telefonnummer. Inte ens under dödshot skulle jag kunna klämma ur mig de första 4 siffrorna. Välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, med psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi, precis som alla andra avsnitt, djupdyka ner i vårt mänskliga psyke och beteende och försöka förstå varför vi gör stolligt när vi skulle kunna göra bättre. Idag om minnet. Hur gör vi för att komma ihåg det som är viktigt och kanske sålla bort just sådana här saker som vi verkligen inte behöver komma ihåg? Björn, du har varit uppspelt över någonting som jag skulle vilja att du förklarar för mig. Vad är Baker-Baker-effekten?
Jag tycker att det är ett roligt namn på en effekt till att börja med.
Det är det. Baker-Baker.
Baker-Baker, man blir nyfiken. Jo, det handlar om varför det är så mycket svårare att minnas folks namn än att minnas annat om dem. Och fenomenet här då är att på engelska så är Baker ett vanligt namn, men det är också ett yrke.
Ja, Baker man is baking bread.
Just
det. Låt hörd som du har.
Och det är också en låt. Den studie från vilken den här är uppkallad, den här effekten, så fick folk titta på porträtt på personer som hade den här typen av namn, som kan vara både ett egen namn eller en yrkesbeteckning, alltså som Baker.
Fisher.
Ja. Och alltså det var exakt samma information, men antingen var det en stor eller liten bokstav.
Just det, så det var antingen uppenbarligen ett efternamn eller ett yrke.
Ja, och då visade
det sig
att folk hade mycket lättare att komma ihåg den här samma information om det var en liksom yrkesbeteckning, eller om det uppfattades som en yrkesbeteckning.
Ah, så hade Fisher ett stort F, så tänkte man namn som spelar ingen roll, men Fisher lite F. Fiskare,
ja.
Intressant.
Mm, precis. Mm. Mm.
Synd att vi i Sverige, vi har inte så många sådana här.
Nej, så att det blir svårt att
hitta. Gård, löv, blad.
Flygare.
Ja.
Men det är ingen som säger att man jobbar som flygare, eller hur?
Nej. Jag känner en som heter Snygg i efternamn.
Det är ju ingenting man jobbar med.
Nej.
Heller.
Förpliktigar på ett lite besvärligt sätt.
Mm.
Bonde finns ju.
Ja. Och vad är det som gör att vi minns mycket bättre när vi tänker oss att en person är en bagare än att personen heter bagare?
Jag föreställer mig att det handlar om att jag föreställer mig.
Just det.
Att jag, Karin Bagare ser jag ju genast i bagarkläder knåda en deg blixtsnabbt redan så fort jag liksom tänker att det är det hon är.
Just det, precis. Att du skapar liksom ett litet nätverk av associationer.
Mm.
Det blir som liksom minneskopplingar.
Små vägar i skallen.
Små vägar i skallen, man väver ett litet vägnät.
Mm.
Som i sin tur gör det väldigt mycket lättare att liksom plocka fram det här minnet senare. För då har du massa olika vägar att komma till minnet.
Varför minns vi inte allt vi gör?
Mycket filtrerar vi bort för att det liksom inte är relevant för oss. Och det är ju bra. Du blir lite så energispar, eller hur?
Mm.
Du behöver inte minnas vad jag har på mig för strumpor idag.
Nej.
Du ska inte ha någon nytta av den kunskapen. Bort med det bara. Men värre är ju när vi sitter och pluggar till exempel och det inte fastnar ändå. Liksom, vissa saker fastnar kanske, andra inte. Och så. Det kan verka lite svårt att styra vad det är som ska sitta kvar och sådär.
Kan vi styra det?
Ja, ju fler såna här liksom associationer man skapar.
Karin i bagarkläder, lussebulle,
ja.
Doftar så gott nere i källaren.
Precis, du spinner loss på det sättet. Ja. Kanske kopplar ihop det med dina egna erfarenheter från liksom andra bagare du känner och dina egna upplevelser på bagerier och det där brödet som du brukar sopa i dig på morgonen och så. Ju fler sådana liksom associationer du skapar, desto lättare blir det då att så här, plocka fram det här minnet för att det finns fler vägar dit.
Mm.
Så här, en metafor som kanske kan göra det här lite mer begripligt. Ja, men tänk dig att du har liksom ett bibliotek. De liksom klassificerar ju sina böcker på massa olika sätt. Så att om det kommer böcker till biblioteket utan att klassificeras, det bara slängs in på någon lastpall och det är någon som lyfter in det och lägger det på ett bord där inne utan att sätta någon som helst
etikett
på det. Och så kommer någon och vill låna den här boken, då blir den liksom svår att hitta. Så att den kan finnas där men blir svår att plocka fram. Men om du däremot har liksom skönlitteratur, 1800-tal, kvinnlig författare, då finns det liksom många vägar in för att hitta just den här boken och plocka fram den igen.
Jag förstår när det gäller biblioteket, men jag tänker på mig själv och jag kommer med en minnesbok och så tänker jag så här, det här är viktigt, det är din brors kusin, du måste komma ihåg det här namnet. Och det är så viktigt.
Just det.
Det är verkligen ingen garanti för att jag sen gör det. Jag tycker att jag stoppar in det på viktiga hyllan. Sen när jag kilar dit för att hitta den så bara, var är boken?
Just det, man har sett att så här, liksom, det här sättet som vi till vardags då ibland ägnar oss åt att försöka bara trycka in saker.
Ja.
Till exempel, jag satt och pluggade glosor med min son häromdagen. Det här engelska ordet choir, kör, konstigt, alltså, svårt att lära sig. Det liksom uttalas inte alls som det stavas och så vidare. Och han satt och kämpade med det där liksom choir, alltså upprepade gång på gång, den här liksom fonologiska loopen som det kallas. Och den biter inte så bra, då måste det till något lite mer trick för att få det att fastna. Så att då kom vi på att han skulle tänka på en anka, qua som quackar,
ja, just det.
Så att han skulle komma ihåg hur det skulle uttalas.
Mm.
Så det är ett sätt att skapa en sån liksom ytterligare association.
Kan du som är så duktig på det hjälpa mig med gasbromskoppling i bilen?
Mm.
Jag kan nämligen inte, alltså på allvar, det som är höger och vänster, det är helt omöjligt för mig att komma ihåg. Och när jag sitter i en bil och ska starta så vet jag, kopplingen kan jag komma ihåg för den är där längst bort. Men de andra två, alltså det är så här, totalt random. Jag bara, är det nu jag gasar eller är det nu jag bromsar? Och då hade jag någon gång en ramsa som var typ så här, KGB. Men just som är höger och vänster, så bara, eller var det inte KGB utan KBG? Ge mig något som gör att jag kommer ihåg.
Det är inte KGB.
Och det
blir jättefel om du följer den ramsan.
Men i och med att det är som så här, det här universum hör inte. KGB, var det KGB eller var det inte KGB?
Mm.
Jag har på allvar kört in i en garagevägg med min kille och hans far i baksätet med deras BMW.
Vad är det som gör att vi minns saker? Hur kan vi hjälpa oss själva att minnas saker?
Mm.
Minnas namn då till exempel. Ja, men genom att försöka ge dem mening. För det är det som är problemet då. Att liksom bagare, fyllt med mening för dig, eller hur?
Japp.
Nybakt bröd och dofter och så vidare. Random namn. Mycket sällan du har någon mening att tala om, eller hur? Det är bara ett
ljud. Tomskod lite svår associerat liksom.
Ja, eller ta ett förnamn. Sådär.
Kalle.
Så ju djupare vi processar någonting vi vill minnas, desto mer mening vi skapar, desto lättare blir det att minnas. Så ett exempel på en sån här studie som visar det här, klassiskt minnestest, där folk fick se ord, till exempel kyckling. Och sen så var deras uppgift att svara på om det här ordet passade in i en mening sen med ett utelämnat ord. Alltså där det fanns ett blankt utrymme. Hon tillagade en
beep.
Kyckling. Yes, ja, den passade in. Och sen så gjorde man ett minnestest och kunde kika på hur många ord folk kunde komma ihåg som hade gjort det här. Och då visade det sig att ju längre meningen hade varit, ju mer de hade innehållit i...
Hon smetade lite god grön sås på sin pip innan de stoppade in den på 270 grader.
Just det.
För att bjuda sin familj.
Ett tydligt sånt samband, att ju mer sån information, desto lättare att minnas ordet. För att då skapar man mycket fler såna associationer. Hänger du med?
Ja, men jag förstår faktiskt inte hur det kan bli lätt. Eller rent jag bara, så utrymmesmässigt, så bara, då måste du komma ihåg mer hjärnan. Men,
ja, just det. Det är en sån här grej som är lite motsägelsefull med det här. Då,
att ja, att det borde vara enklare om det bara så här kort litet ord, tjuff,
man
in med
tänker
det.
På hjärnan som en hårddisk på något vis som har så mycket utrymme, men så funkar det inte riktigt.
Vilka saker minns vi?
Om du ska lära dig något, till exempel, om du sitter i och liksom aktivt försöker ta in information på till exempel en föreläsning, då finns det något som heter seriepositionseffekten, som är att man minns det som kommer i början och det som kommer i slutet. Medan det som är liksom mitt i försvinner lite grann. Så att liksom i en där serieposition, alltså i en serie händelser, en serie liksom informationsbitar.
10 informationer, vi kommer minnas 1:an och 10:an.
Ja, lite så. Den är väldigt, liksom väldigt tydlig och superbeforskad så.
Betyder det om man är den som vill lära andra något, att man ska liksom krydda på som 17 i mitten, eller ska man bara skippa det, alltså så här, bara satsa på att det viktigaste först och sist.
Ja, det tycker jag är en bra princip. Och så brukar jag själv jobba när jag håller föreläsningar och sådär. En annan sån grej som påverkar minnet väldigt mycket är hur känslomässigt stark upplevelsen är. Minneskonsolidering kallas det när saker vi upplever verkligen trycks in i hårddisken och blir kvar. Den processen blir mycket mer effektiv när det är någonting som gör oss liksom arga, rädda.
Räknas alla känslor, så ett information levererat med ett gott skratt.
To adjust, pull on the elastic tabs on either side. Make sure to adjust your own mask before assisting your favorite child.
Räknas det lika mycket som ett gott skräck?
The passengers of American Airlines flight 2332 had their trip interrupted by the bizarre. A flight attendant was on the plane's intercom, ranting and raving.
She said, "I'm not responsible when this plane crashes."
Gott skräck kan nog vara ännu starkare, så att säga. Men liksom på...
Ett gott trauma, riktigt, riktigt starkt.
ett gott trauma.
Ja,
men liksom starkt känsloinnehåll gör att minnen sätter sig bättre. Och dels har man sett att amygdala, hjärnans hotcentrum då, mer aktivt i samband med känslomässigt starka upplevelser då såklart, och det i sin tur liksom ökar aktiviteten i hippocampus som är hjärnans minnescentrum, så att man kan se i sån här hjärnskanning kan man liksom bevittna
det logiskt, den delen av hjärnan sitter där och tänker att är det här information som är viktig för överlevnaden? Jajamän!
Ja, verkligen inga konstigheter där egentligen. Men en annan mer psykologisk tolkningsmodell är att man också, alltså sånt som är, om man är med om någonting väldigt kul eller någonting väldigt läskigt eller så, alltså någonting som verkligen rör upp känslor, så tenderar man ju också att prata mycket mer om det. Då blir det massa fler vägar in till minnet där, som vi själva grundtanken här då, att det blir mycket fler associationer som uppstår ju mer man pratar om det, när man bara tuggar det om igen och sådär. Och sen är det också så då att när man går igång känslomässigt på något så blir man väldigt fokuserad på det. Om det kommer en jävligt arg chefer med bandage på en framtass och skäller på dig, då kommer du att titta upp från telefonen och liksom skärma av massa annan information, så det blir ett väldigt tydligt fokus, vilket då gör att det här liksom minnet behöver inte konkurrera med massa annan information.
Jag kan minnas en tid en gång
Sen så påverkas minnet också av kontexten där man lär sig det här nya. Kan du förstå vad jag far efter när jag säger så?
Så jag sitter i en föreläsningssal eller ensam på en öde ö.
Mm, precis. Då kommer du ha mycket lättare att plocka fram samma information när du är tillbaka
tillbaka på en öde miljö. Ön.
Mm. Ah. Det finns en så här klassisk och väldigt festlig, eller ganska festlig i alla fall, studie på det här temat. Där man lät folk lära sig samma information, minns inte riktigt vad det var, men på land och i vatten. Så att man hade liksom dykare som fick lyssna på någon slags information. Mm. Kanske ordlister brukar det ofta vara i de här sammanhangen. Och så hade man folk som fick lära sig samma grej på land, på exakt samma sätt, men på land i en annan miljö. Sen delade man upp de här grupperna så att vatteninlärningsgruppen delades i två och landinlärningsgruppen delades i två. Och sen så fick de liksom, ena halvan av gruppen fick försöka liksom plocka fram de här minnena sen i en annan miljö än där man hade lärt sig. Och andra halvan fick plocka fram minnena i samma miljö där man hade lärt sig, alltså antingen under vatten eller uppe på land.
Får jag gissa vilka som var sämst?
Ja.
De som hade lärt sig någonting på land och som sen tvingades ner dykandes under vattnet och plötsligt skulle de rabbla en lista. Det tror inte jag gick bra.
Ja, de var faktiskt sämst. Det hade du helt rätt i. Mm. Bra gissat. Mm. Men det var liksom en marginell effekt. Den stora effekten som man kunde se i det här testet, det var att det blev en väldigt stor skillnad. Alltså man blev väldigt mycket bättre på att minnas de här orden i den miljö där man hade lärt sig dem. Man har sett också i andra studier att det faktiskt hjälper, att man behöver inte fysiskt vara på samma plats, men om man innan tänker på den plats där man var när man lärde sig någonting, då får man den här effekten också. Alltså man får hjälp av kontexten. Till exempel i det här fallet med dykarna så förekom det då associationer till det var kallt i vattnet, att man liksom associerade liksom kyla på något vis till de här nya minnena som man skulle koda in.
Är det därför man, när man ska få så här vittnen och minnas saker, som man så här rekonstruerar brottsplatser?
Ja, då ger man ju minnet en hjälp på det, precis det sättet.
God eftermiddag. World Trade Center i New York brinner.
Färjan Estonia som går mellan Riga och Stockholm har sjunkit söder om finska Utö.
Nyheterna sänder extra med anledning av en jordbävningskatastrof i områdena kring Bengaliska viken i Sydöstasien. Tusentals människor kan ha svepts med de flodvågor som följt på skalvet.
Lina, har du någon gång varit med om någon sån här händelse som... vad vet jag, liksom Olof Palme mördades eller 9/11 när det hände. Mm. Och liksom du kan redogöra för precis allt som hände den, när du fick reda på det.
Ja. Jag jobbade som skolvikarie och slutade där för ganska tidigt. Och så bodde jag i en källarlokal där det inte fanns så bra mottagning generellt. Alltså så här, radio och sånt tycker inte att lyssna på.
Bodde du i en källarlokal?
Nu tycker du att det här låter som ett deppigt liv, men jag älskade mitt liv som skolvikarie boendes i en källare. Och så ringde min kompis, för hon sa så här: Lina, jag tänkte på dig för att jag var så osäker på om du hade hört, eftersom du inte har radio i din lägenhet, men du har hört om New York. Och jag bara, va? Hon bara, kom hit genast. Jag låg liksom i soffan med fötterna i kors, reste mig upp, kastade mig ut, gick över gatan, tog buss 4, som på den tiden hette 54, tror jag. Jag kommer inte ihåg vilket nummer, men den bussen som går där, som var fullsatt men i stort sett knäpptyst. Och busschauffören hade på högsta volym radio som...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1 till 3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Berättade vad som hade hänt. Och då hade det precis liksom då torn nummer 2 attackerats. Och folk blippade på sina telefoner för att ringa till den de kände som var i USA. Och någon kom fram till någon. Men i övrigt så var det liksom tyst och alla stod och liksom med uppspärrade ögon och lyssnade. Jag åkte till Skanstull, gick hem till min vän Maria på Råggatan, gick in i hennes vinröda vardagsrum och satte mig i soffa och tittade på tv. Vi åt ostmackor på Lingongrova. Ja, idag, ser. Jag har varit hemma i hennes nya lägenhet många fler gånger, jag minns inte riktigt.
Nej, men precis. Så ett väldigt liksom levande minne från den här dagen och inga minnen alls från dagen före eller efter. Kan man, eller ja, efter möjligen då, men kanske inte från dagen före. Mm. Och det här, finns ett ord för det här, flashbulb memories kallas det. Lite så omdiskuterat fenomen, men just det att folk kan redogöra ganska exakt för händelseförlopp som inte bara har att göra med liksom den direkta händelsen utan liksom allt som hände. Mm. Runt omkring på något vis, vid sådana stora, när något mord på någon offentlig person eller någon sån här enorm nyhetshändelse. Då.
Det är som att hjärnan, då blir hjärnan liksom, registratorn vaknar till liv helt med så här, rensa blocket fram med pennan och bara skriver ner allting där uppe. Nu jävlar, det här gäller att spara.
Jag läste den här liknelsen som någon psykologiforskare gjorde om att det är som att vi får ett liksom, R i...
Det ristas inte penna, det är liksom skalpellen.
Ja, liksom ett R i hjärnan som verkligen blir kvar. Men man har också sett att de här minnena, även om de kan vara väldigt... liksom, du byggde ut en ganska... Det var Lingongrova och det var, du byggde ut en historia här som var ganska detaljerad. Mm. Att det verkar inte så ristat i sten som man kan tro. Då. Man har testat att fråga folk, be dem beskriva en dag vid någon sån här stor händelse, ett sån här flashbulb memory. Och sen så 3 år senare ber man dem göra det igen, och då kan man se att den här historien har ändrats en hel del.
Man upplever fortfarande att man minns det lika klart, men det var inte Lingongrova, det var Skåns.
Ja, så att det finns en del tveksamheter där. Vi kommer göra ett helt avsnitt vad det lider om liksom falska minnen och så. Jättespännande. Men hur som helst, idag pratar vi om vad det är som gör att vi minns saker, och en del vill sätta där i en egen kategori just den här liksom flashbulb memories, stora liksom historiska händelser och allt vi var med om i samband med det. Så det kan vara en sån grej.
Men om det är något som jag verkligen vill minnas, vad har vi för tekniker? Ska vi göra en lista? Det är mysigt och då kan Klara lägga på roliga effekter.
Ja, absolut. Nu ska vi gå på liksom forskningsbaserade minnestekniker. Låt mig först berätta en liten anekdot. Jag hade en, när jag läste på psykologprogrammet, var det en lärare, jättebra lärare.
Sätt ett namn.
Petter, ja, toppen. Bra, Petter. Tack för allt du har lärt mig, Petter. som jag hade en kurs med honom och träffade honom på fredagen första gången. Och sen när vi kommer in på måndagen var väl...
En kurs, alltså är det en månadskurs? Eller en...
Ja, något sånt, mm. något sånt. Vi var väl en 70 personer tror jag eller någonting mm. sånt i klassen. Och då är han så här, välkommen Björn, hallå Lisa. Du vet, och bara nailar namnet på...
Men hur mycket hade ni träffats innan?
Ja, vi hade ju setts då 3 dagar tidigare eller något sånt där första gången.
Hur länge?
Haft en lektion bara. Gått in och satt mm. oss och... Så att då körde han väl det här som en lite så här shock and awe. Alltså han ville väl på något vis en så här kul start på kursen.
Och därför kommer du aldrig glömma att han hette Petter?
Nej, nej. Mm. Visst. Men då kan man ju tänka sig att han måste ha använt en eller ett par eller kanske 3 av de här mm. minnesteknikerna som vi går igenom nu för att faktiskt fixa att sätta 70 namn på en helg.
Första tekniken?
Det är att använda liksom första bokstaven i ett ord för att liksom skapa mening där det inte finns någon. Mm. Till exempel, vi har ju gjort ett avsnitt om personlighetstester mm. och det finns faktiskt ett som är bra. Vi såg ju en massa olika personlighetstester mm. i det avsnittet. Och det är det som kallas Big Five. Det innehåller 5 stycken personlighetsdimensioner och ett sätt att minnas dem är att ta första bokstaven i varje.
Och göra till ett ord.
Och gör till ett ord och då är det ocean, som är hav på engelska. O-C-E-A-N. Mm. Och i och med att det blir ett ord med mening så har man en liksom väldigt enkel minnesteknik för att komma, funkar jättebra. Mm. Nummer 2, det som kallas interaktiv bildsättning eller interactive imagery på engelska, där man liksom skapar bilder där det också finns en interaktion. Låt mig ge ett exempel. Säg att du ska minnas orden björn och tåg. Du ska minnas ordparet björn mm. och tåg. Det är din mm. uppgift. Då kan du antingen liksom bara tänka på en björn och så tänka på ett tåg som liksom separata mm. bilder på något vis. Eller så kan du använda den här tekniken och tänka dig att liksom en björn rider på ett tåg. Björnen bara står och surfar på tåget.
Den där har man ju hört förut och det är där folk säger, jag kom ihåg andra världskriget, jag såg framför mig hur och så blir det såna här absurda roliga berättelser som man bara, men när hade du tid att göra den där lilla promenaden i huvudet. Men som är mycket annat vi gör i den här podden, för att göra rätt behöver det ta lite tid.
Ja, precis som du säger, och det här visar också forskningen, att det finns en kostnad för den här liksom minnestekniken, att du måste lägga tid på det här. Och sen så kan du liksom träna upp förmågan så att det går snabbare och så, liksom, just det. Liksom automatisera
det. Men om man tänker istället för björn och tåg, för det är ganska sällan jag behöver lära mig den typen av saker, men om det är så här, Moa Martinsson gifte sig med en 14 år yngre Harry Martinsson 1929, ska jag då tänka så här, Moa med gammalt grått hår och gamla kläder med en spänstig 14-årig, nej det blir fel, men väldigt mycket yngre kille, och så håller de i siffrorna, alltså är det liksom en sån bild jag ska göra?
Ja, alltså om vi ska ta exemplet med namn då, säg att du kommer ihåg att en person heter Ylva Andersson, då skulle du kunna konstruera en bild där en varg, ulv, lika med Ylva.
Alltså kan jag redan utbränd av att behöva göra det här.
Sitter på axlarna på Benny Andersson. Som du sen plockar fram nästa gång du träffar personen. Alltså Benny Andersson,
förlåt,
Andersson.
Men det är jobbigare att komma ihåg hur ramsan gick än att komma ihåg att hon heter Ylva. Vilket djur har ni? Alltså, eller? Nej?
Nej,
jag kanske
det
har fel. Jag har ju uppenbarligen fel. Forskningen säger att det här funkar. Okay. Jag ska ändra mig.
En tredje variant är då att skapa ett litet externt skelett som man kan hänga upp information på. Mm. Det kallas peggar. Liksom peggar som man kan hänga upp små minnesbitar på. Och låt mig då förklara hur det skulle kunna gå till. Mm. Ja, men säg att du tar siffrorna 1, 2, 3 och så parar du det med ett ord. Ett kotlett. Mm. Rimmar. 2 bigarå.
Ja.
Och 3 BD.
Absolut.
Hänger du med?
Ja, jag var så svårt att hitta värdigheten i det. Men vi fortsätter. Ja. Mm.
Och så
kotlett bigarå BD.
Ja, 1 2 3. Kotlett bigarå BD. Ja. Då har du skapat en liten ordning där.
Mm.
Och sen så säger att du ska hålla ett tal, du ska liksom framföra 3 saker i en viss ordning.
Mm.
Då kan du sen koppla på de här liksom bilderna då. Så här, du ska först vända dig till Marcus i det här talet. Då tänker du dig Marcus när han liksom dammar i sig en kotlett. Han sitter med en kotlett i näven och äter på den. Och sen
ska jag prata om rösträtten och då bara kvinnorna som håller in på sig byråer.
Precis. Och sen så bidé var det sista. Sen så ska du liksom säga någonting om Ove. Kanske?
Det här är en jättebra föreläsning. Den börjar med Marcus, går in på rösträtten, landar sen starkt i Ove. Och Ove, Ove, han använder en bidé.
Ja, du tänker att du kanske att Ove sitter i en bidé.
Riktigt smidigt och
det kanske låter krångligt och oanvändbart, men det här är liksom en otroligt etablerad teknik.
Om man då har, så att man har den där kotlettbigarobid, då kan jag använda det jättemånga andra gånger. Ja, ja. När jag behöver göra saker i en speciell exakt, ordning och precis. Inte kommer ihåg vad så som...
Liksom grundjobbet gör du när du skapar den här listan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 får du hitta på.
Den blir liksom basen i skallen.
Det blir och sen basen så att den sitter och sen så kan du bara
pegga,
liksom,
pegga på
sen peggar
Marcus
du på
rösträtt
grejer där. Ja.
Ove, du ser, det funkar ju.
Japp. Och en annan sån här teknik som används ibland, det kallas Loki-metoden efter, är det latin eller grekisk? Eller,
ja, förmodligen för, latin, Björn, är det du som säger det?
Ordet för plats är det i alla fall. Och då använder man en liksom, geografisk plats som man har i huvudet eller kanske liksom, interiören på ett hus. Mm. Också ett sätt att tänka.
Jag tror det är den som jag har försökt återkomma till här nu som jag tycker är jobbig. Du går in i hallen och där sitter Marcus och äter kotlett.
Ja, lite så.
Sen
ja.
Tittar du in i toaletten, där sitter rösträttskampen med en påse bigarråer. Alltså för mig, man bara, jag minns inte vad som satt på toaletten, för det är bara för knäppt.
Nej, kan, då har du kanske inte
slarva med visualiserande.
Du slarvar nog med grundjobbet kanske, att du inte det har det här, du har liksom inte det här huset eller så, eller vad det är man föreställer sig färdigt i huvudet. Nej. Men om det är en plats som är väldigt välbekant, du vet, du kommer in i hallen, där sitter Marcus, tuggar på sin kotlett. Och,
jag har berättat eller, för att vi har varit hemlösa i ett år efter en vattenläcka, Björn. Inte så konstigt att jag inte har ett tydligt hus i mitt huvud.
Nej, precis. Förlåt. Ett otroligt bra sätt att minnas grejer, det är att förklara det för andra. Så att om du vill lära dig hur så här hjärt- och kärlsystemet funkar, då ska du läsa på om det, men inte liksom mekaniskt försöka hamra in det bara, utan liksom greppa konceptet på en sån nivå så att du kan liksom förklara det för någon annan med dina egna ord. Det blir en väldigt djup inlärning. Alltså du processar då väldigt djupt, får jättemycket såna associationsbanor som gör det mycket lättare sen att plocka fram minnena när du behöver dem. Det där är liksom grunden i en grund kan man säga på så här forskningsbaserade liksom minnestekniker. Inte precis med de här liksom bizarra exemplen då som jag har gett, men den modellen helt enkelt. Och det finns också lite forskning här som jag ska referera som visar hur otroligt så här kraftfullt det kan vara. Här handlar det om att liksom minnas ord då, när man testade folk. Och sen tittar man efter x lång tid, kanske dagen efter eller någonting, hur många av orden de kunde minnas. Och till exempel om man använder sån här liksom interaktiv bildsättning som vi pratade om, björnen som surfar på tåget.
Just det.
Det var liksom 5 gånger mer effektivt.
Oj.
Än att jobba med bilder utan interaktion.
Väldigt mycket mer effektivt.
Väldigt mycket mer
effektivt. Gör man det rätt så behöver man bara lägga 1 timme på det till skillnad på 5.
Ja, och det var också nästan 5 gånger mer effektivt än verbal repetition. Så här, nu ska jag komma ihåg, tåg. Så. Så att 5 gånger mer effektivt att jobba med den här liksom, interaktiva bilderna i huvudet. Att pegga, lika effektivt. Samma liksom, höga effekt.
Häng upp på kotlettkroken, brigaråkroken, bidékroken.
Exakt.
Hello, I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, a patented, non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible.
Is there any risk of brain damage?
Technically, the procedure is brain damage. But it's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss.
Nu häromdagen när jag risigt humör skulle stressa till förskolan med min son. Han i barnvagnen och jag med vinterkläder på mig. Kastar mig ut genom porten. Låser fast min egen jacka i porten. Så att jag liksom sitter fast som en trädsvamp. Och tillräckligt nära porten och för långt ifrån koddosan så att jag inte riktigt når att se så att jag trycker på rätt knappar. Mm. Och vi hade en ganska ny portkod där jag har lärt mig ramsan äldre herre med yngre tjej. Jag tänker inte säga vilka siffror, för då kanske någon kommer att använda dem. Men det har varit min ramsa. Men jag ser, var fan sitter sexan då? Var fan? För det är en sån här liksom skärm över dosan. Så jag står fast som en trädsvamp mot porten, försöker trycka in koden. Samtidigt som jag hör en tant på andra sidan gatan skrika: akta! vänder mig om, ser barnvagn med min son i rulla ut på Hornsgatan.
Oj, väldigt hårt trafikerad gata ska man säga då.
Ja, och dessutom rusningstid. Där sitter jag fast, vagnen rullar. Och då blev det lite det här fotovinnesituationen. Jag krånglar mig ur rocken, fort som satan kastar mig ut, lyckas hova in vagnen och alla är oskadda. Och damen med flera kom och kramade mig och tröstade mig, för då fick jag en sorts sammanbrott. Det är ju ett minne som jag, det skulle jag inte ha något emot att bli av med. Både för att det var skämmigt att sitta fast med rocken i porten och att det var skitjobbigt att se sitt barn, alltså vagnen rullar bort från en snabbare och snabbare rakt ut i gatan.
Mm.
Ett sånt minne skulle jag gärna bli av med. Kan man ta bort ett minne och hur gör man i sådana fall då?
Alltså det man brukar göra i behandling med så här minne, outhärdliga minnen, till exempel så här PTSD, behandling posttraumatiskt stresssyndrom.
Mm.
Det som funkar bäst, det kallas imaginativ exponering. Och det innebär att man liksom spelar in det här minnet, de jobbigaste bitarna av minnet. Lyssna på det gång på gång. Eller man nöter ut det.
Ah.
Också en slags liksom exponering. Alltså, när man har tröttnat på minnet, när det är bara trist, alltså när man har kommit så långt, då har det liksom tappat kontrollen eller greppet över ditt liv och kommer inte poppa upp lika ofta och vara lika jobbigt.
Men man tänker att det inte är traumanivå då, utan mer bara så här, det här är bara en massa tjafs, det här behöver inte jag komma ihåg. Jag behöver inte liksom jättegod vegansk gryta som... kan man lita på att huvudet sållar bra?
Ja, alltså då är det inget problem. Det spelar ingen roll. Alltså hjärnan är inte... Man ska inte tänka på minnet som en sån... Det är liksom inte en låda som har si och så mycket plats.
Så och om du får space för mina jätteviktiga...
Och om du får bort det där gamla telefonnumret så kommer du få plats med ett nytt telefonnummer. Det funkar liksom inte så. Så att det är inget problem. Du kan minnas den där veganska grytan eller vad det var.
Eller Lisas, Karos, Marias, Susis telefonnummer.
Varför inte? En sån här grej som man kan säga då om minne och mening. Ett sätt att verkligen skapa mening har man sett då i forskning, och det känns också ganska rimligt. Det är att man, när man förstår någonting, alltså när man förstår ett koncept eller en text eller någonting som är så knepigt, det ögonblick då man faktiskt fattar, så får du mycket mer mening, och man krokar i det i andra saker som man har lärt sig tidigare. Säg Lina att du har koll på den liksom politiska ideologin liberalismen, och sen så får du liksom läsa på om, vad vet jag, marxismen, och så till slut så liksom bör du verkligen fatta när du har läst texten fyra gånger och bör liksom så kroka i det i så här tidigare kunskap du har. Det blir liksom en del av hela din världsbild. Då får du liksom mycket fler ingångar.
Där vill jag nästan hävda att när man fattar något så blir det som oglömbart. Jag kan citera Henry Rollins. Han sa så här: don't call me smartass, I just can't forget what I know.
Ja, det sammanfattar väl allt det jag sa, fast på ett mycket mer kärnfullt sätt.
Det om minnet. Stort tack Björn Hedensjö, författare och psykolog, för idag. Tack även från mig Lina Tomskort och vår fenomenala producent Klara Wallin. I nästa veckas avsnitt ska vi djupdyka ner i varför det inte alls är en dålig grej att komma med lite persiljkvist mellan tänderna, dratta på ändan, säga fel och till exempel kalla en jordbävning för earthquake. Vi djupdyker ner i pratfall-effekten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.